Vi människor har mer som förenar än skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen röster. En podcast producerad av Hela människan. Kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Ja, då är vi hos Hela människans verksamhet här i Stockholms län och jag träffar Anneli som är 64 år, snart pensionär. Hur känns det?
Ja, jag vet inte hur det känns, men det är, jag har ju en del vad heter det? Alltså jag har ju hjälp, jag har boendestöd, jag har nattpatrull och så där. Och så går jag till en verksamhet för psykisk ohälsa, för de som är psykisk ohälsa. Och allt det där tar slut när jag fyller 65.
Är det så?
Ja, så då har jag liksom ingenting.
Tar de bort allting då?
Ja, och nu skulle jag få ett möte med kommunen och se om de kan hitta på något för oss som är, som inte är 85, utan vi som är lite mellan ålder så där. Och jag menar, min diagnos finns ju kvar även fast jag fyller 65. Så att, jag behöver ju kanske lite stöd vardagen.
Men är det, tillhör det rutinerna att man gör så då?
Ja, i Huddinge kommun gör man så.
Så gör man så? Mm. Ja, men du får alltså, allting försvinner när du fyller 65 då?
Ja.
Som,
ja.
Idag...
Det är ju tur att kören finns.
Verkligen. Ja. Ja, för du är ju med i den här gatans röster sedan 3 år tillbaka.
Mm.
Och du, ja, men som sagt, idag så är du förtidspensionär. Mm. Men du har jobbat inom förskola, ungdomsgård och lite annat.
Ja, det har jag gjort. Och det har ju liksom varit, det har varit mitt liv.
Ja.
Ja.
Du har ju någonting som heter emotionell instabil personlighetssyndrom.
Mm,
Man kallade det tidigare borderline.
Ja.
Vill du berätta, vad är det för någonting?
Man är känslig vid avslut till exempel. När någonting tar slut, en relation eller vad det än är, så tar jag det väldigt, väldigt hårt. Det kan också vara så att innan en relation tar slut så gör jag slut på relationen för att slippa det här att någon annan gör det. Att liksom, och sen kan det vara, ja, man har ju låg självkänsla, tror inte på sig själv direkt. Så nu så eftersom jag nu, jag medicinerar ju och har en stämningsstabiliserande medicin som gör liksom att de här dalarna och uppgångarna inte är så tydliga för mig längre. Så, och nu har jag kommit så långt så jag har nästan glömt bort vad borderline är. Liksom. Det är man extra känslig, man kan tända till väldigt snabbt och
Men hur har det här påverkat dig och din relation till alltså droger och andra substanser?
Ja, det har ju varit mitt sätt att kunna fungera, att använda droger. Att kunna vara den jag är liksom, utan att gå och gömma mig eller
kan man säga att du har självmedicinerat under?
Ja, det har jag gjort. Det är det jag har gjort liksom. Jag har använt alkohol, tabletter, annat också om jag får tag i det. Liksom.
Hur tidigt började du med alkohol och andra droger då?
Alltså jag började ju med ganska tidigt. Jag var nog 12-13 år. Någonting. Och sen fram tills jag fick mina barn så var det ju ganska mycket som jag konsumerade. Väldigt mycket. Men sen när jag fick barnen så blev det lugnt. Jag hade liksom någonting och ta hand om liksom, och så här. Men sen så var det en jobbig skilsmässa och då började jag dricka igen och det blev mer och mer och mer. Så att då tog jag hjälp, eller jag begärde hjälp att få en behandling och fick det. Så jag gick på sån här Minnesota-behandling, 12 veckor inlagd. Och då var barnen hos sin pappa.
Så. Har du kontakt med dina tre barn idag?
Ja, det har jag.
Du har ju bonusdotter också.
Ja, henne har jag inte så mycket kontakt med. Så jag vet inte vad hon är. Liksom. Mm. Det är ju det. Lite jobbigt.
Det förstår jag. Mm. Men du har 4 barnbarn och en som är på väg också.
Ja, precis. Och det är det som är livet nu. Det är det. Barnbarnen och kaffe.
Ja. Ja, för alkohol och andra droger, det har du ju lagt av med sedan ungefär 8 månader tillbaka. Mm.
Jag tog ett återfall för 8 månader sedan.
Vad var det som triggade det återfallet då?
Vad som triggade då? Det var ensamhet, tror jag. Jag gick ju på krogen. Liksom. Bara för att se andra människor. Så det är mycket det som kan vara den här ensamheten. Att den blir för stark. Liksom.
Tänkte du då att du skulle ta en och att du skulle klara det då? Eller hur kom det så att du tog en öl eller vad det nu tog?
Nej, då hade jag nog redan bestämt mig att jag skulle dricka mig riktigt berusad. Ja. Det hade jag bestämt innan. Liksom. Så det var liksom ingen tvekan för mig. Så det går ju inte. Det är liksom det här, jag ska ta bara en öl. Det funkar inte.
Nej.
Jag vet ju det.
Men om du fick beskriva vem är du, Anneli? Lite kort.
Ja, vem är jag? Tycker inte om orättvisor. Jag ser samhället, den trasiga människan som finns. Nu är jag med i en förening också som heter Utan skyddsnät. Och vi vänder oss mot kvinnor i utsatthet. På olika sätt, bland annat så kan vi skriva artikelserier, vara med på TV, ha TV4 nyheter liksom på morgon. Vi delar ut smörgåspaket på lördagar på Medborgarplatsen. Varje lördag mellan 12 och 1 står vi där. Delar ut och då kommer tjejer som inte har någonting. De kommer ta sig en kaffe och snacka lite och liksom en pratstund. Och så får de smörgås. Ja. Och sen, ja, den här föreningen då, vi har ju funnits sedan 2017 när MeToo började. Och då kände vi liksom, ja, det var jag och så bland annat en kvinna som heter Birgitta som gick här på kören förut. Hon har tyvärr gått bort nu. I somras. Hon och en annan tjej startade den här föreningen. Eller då var det ingen förening utan då var det mer ett upprop på Facebook. Och sen blev det förening. Och jag gick med ganska snabbt i den här Facebookgruppen, för jag tyckte att det här lät som någonting bra. Just att hjälpa kvinnor som ändå är längst ner på samhällets botten. Liksom. Och så, ja, det var 2017 som jag gick med där. Och sen har vi begärt pengar från Socialstyrelsen. Just då när corona kom. Och då tänkte vi att de här kvinnorna, de har ingenstans att gå och tvätta sig.
Nej.
Eller hålla sig rena. De har ingen munskydd, de har liksom ingen sprit som de kan tvätta händerna i och sådär. Så att vi fick pengar från Socialstyrelsen, ganska mycket pengar, 600 000 eller vad det nu var. Och köpte in ryggsäckar, tvål, handdukar, trosor, shampoo, balsam, handsprit, inte sprit men handdesinfektion och handskar och munskydd och lite sån här nödvändigt som vi packar de här ryggsäckarna. Sen har vi delat ut det. Bland annat på medborgarplatsen när vi har stått där och gett bort kaffe och sådär. Och även skickat några väskor till Göteborg och Visby tror jag det var. Och de har gått åt. Och vi har gjort det i två omgångar nu, så vi fick en omgång till med pengar från Socialstyrelsen och så två gånger har vi gjort det här. Och de är väldigt tacksamma, tjejerna som kommer liksom och får en väska. Det känns som att jag ger tillbaka någonting för det jag själv har fått liksom. Även om jag inte har varit så utsatt som de här tjejerna som inte ens har någonstans att bo. Jag har inte varit hemlös. Men det har ju, det kunde ha blivit så. Mm.
Om du fick beskriva din uppväxt, hur var den då?
Trasig.
Trasig?
Jag fick en styvpappa när jag var, kan jag ha varit 5-6 år, som inte var speciellt snäll. Han var, alltså han var ond.
Ond?
Ond, ja. Han kunde liksom, han var, jag har ju förstått senare att han säkert hade jättedåligt självförtroende, bla bla bla, så här, men det betyder ingenting egentligen, för han var så elak mot oss barn. Han sa dumma saker, han alltså mobbade oss, jag och min storebror. Jag kunde göra saker som man bara undrar, hur kan man göra så mot barn liksom. Så att, men min mamma, hon sa ju aldrig någonting. Hon sa aldrig något liksom, ja, att han, ja, var elak eller någonting. Utan jag, då tänkte jag att hon, då håller hon väl med honom, tänkte jag. Men jag har förstått senare att hon och jag har väl kunnat prata lite grann om min uppväxt. Så långt det gick liksom. Sen gick hon bort och ja, några år sedan.
Har du haft någon samtalsstöd eller någon kunnat prata om de upplevelser du har haft?
Ja. Jag har gått samtalsterapi, jag har gått traumabehandling på Eva-kliniken på Rosenlunds sjukhus. Och jag fick en sån här, en traumabehandling nu för, ja, 2 år sedan fick jag en till traumabehandling på Huddinge sjukhus. Och den har fått mig liksom, ja, att det här traumat som jag lever i inte är så starkt längre. Att det slår inte till så hårt längre.
Men under din senare delen av livet då, kunde det vara så att du gick tillbaka till de här upplevelserna från barndomen?
Ja. Jag var rädd för olika saker som som triggade, eller minnen som triggade igång så som det var då, den skräcken kom till mig. Det var vissa lukter, någon doft eller något ett material, som någon soffa som kändes konstigt, som jag kände igen, som skrämde mig liksom. Och jag pratar med.
Nej, det är, jag förstår, det är ett känsligt ämne.
Mm.
Men du gick vidare från den här väldigt trassliga uppväxten till ett relativt tidigt missbruk då.
Mm.
Hur såg en dag ut då när du växte upp?
När jag växte upp?
Mm.
Ja. Alltså det, jag skippade ju skolan ganska tidigt. Jag drog därifrån och hängde mycket i Hökarängens centrum med de äldre. Och jag hade en bästa vän som vi hängde ihop liksom, jämt och ständigt. Hon bodde precis ovanför mig, så vi bodde i samma hus liksom. Och sen flyttade vi hit till Farsta, och då fick jag ju börja en ny skola, och jag kom aldrig riktigt in i klassen, kändes det som. Jag kände mig utanför, eller också så var det så att jag valde att ställa mig utanför. Det, att jag var liksom, ja. Men, så har det väl lite sett ut, men jag hamnade i ett gäng där också i Farsta. Och hängde mycket här i tunnelbanan.
Hur gammal var du då?
13-14 kanske.
Mm.
Ja. Och sen var det ju ungdomsgården. Och jag var inte hemma speciellt mycket, utan jag drog hemifrån och kom hem sent. Fast, ja. Och så såg det ut. Jag var lite vind för våg, sprang runt, och jag och min storebror, vi hängde ihop, så att det var ganska kort, det är bara 1,5 år emellan oss, vi hängde ihop ganska mycket.
Har ni kontakt fortfarande, du och bror?
Nej.
Nej.
Det går lång tid mellan vi pratar med varandra i telefon. Tyvärr så är det så.
Mm. Så kan det vara.
Så. Ja.
Men sociala myndigheter och sånt, såg de någonting runt omkring det här?
Nej, gjorde de inte.
Vad hade du behövt för hjälp för att ta dig ur den här situationen?
Men det jag behövde var ju bli sedd. Att bli sedd för liksom, men när jag växte upp så var det ju, man pratade inte med barnen, i alla fall inte i min närhet. Det hände saker utan att vi fick reda på det. Men jag och brorsan var på kollo, och så fick vi ett brev från morsan. Hon säger, ja, nu har vi flyttat till Farsta. Och liksom, vi visste inte ens om att de sökte lägenhet. Så det var, aha, okej, nu har vi tydligen flyttat. Så där, ja. Inget prat om för liksom att ja, vi måste ha större lägenhet, vi bor trångt. Och, nej, utan bara det gjordes utan att ungarna fick veta någonting. Så att,
Var det även så liksom i samhället också, eller var det...
Alltså jag tror att det såg ut så i samhället. Att sen var det ju kanske speciellt i min familj att man inte pratade med barnen.
Mm.
Kan jag tänka mig liksom det såg ut så. Det var ju... Ja, det var jag och brorsan, och sen hade vi fått en lillebror också, en halvbror, som var 6 år yngre än mig. Eller han är 6 år yngre än mig. Så det var vi tre. Sen har jag alltid vetat vem min biologiska pappa är. Men aldrig haft kontakt med honom. Och jag har ju liksom vetat att ja, han heter så och bla bla bla. Men sen när jag blev tonåring, kanske 15-16 år, började jag fundera mer och mer på det där. Vem är min pappa? Liksom. Och det var ju helt skumt alltså. För att precis då så gick det en serie på TV som hette Min familj. Det var en sån här dokumentär om olika familjer i Sverige. Och då var det en familj som bodde i Fagersjö med 4 flickor och mamma och pappa. Och så sitter jag och min mamma och tittar på det här programmet och säger hon så här: där är din pappa. Och jag fick, va? Liksom. Och det var min pappa som var med i det här TV-programmet. Och då började jag fundera mer och mer liksom. Så jag skrev ett brev till honom. Undrade om vi kunde träffas och ja, sådär. Så det gjorde vi. Vi träffades inne på Centralen, gick och fika. Det var väldigt krystat. Väldigt krystat. Jag visste inte vad jag skulle säga och jag tror inte han heller visste vad han skulle säga. Det var liksom, ja.
Hur gammal var du då?
Han har varit 16. Någonting sånt. Så att den här gången vi träffades, du liksom rann ut i sanden i princip. Sen, alltså det händer inte kan man tro. Men min dåvarande pojkvän, han var målare och han jobbade i en firma. Och min dotter då var väl vad kan hon ha varit? Min äldsta dotter, hon kan ha varit 16-17 år. Och hon frågade om han kunde fixa något extra jobb till henne. Så, ja, jag vet. Jag har en kompis som har en städfirma. Mm. Och så började hon jobba där. Mm. Och sen... Alltså det var ju så konstigt. Och så ringer det en dag en kvinna. Ja... jag heter Maria. Jag skulle behöva skattesedeln från din dotter. Och sen efter ett tag så säger hon så här: heter din pappa Sigge? Ja. Då är det alltså en av mina halvsystrar som har den här städfirman. Alltså fatta, det är precis som, va? Det är liksom, och min dotter jobbar hos henne.
My god, världen är liten.
Och sen har vi, jag och de här 4 systrarna, vi har ju träffats några gånger och haft bland annat kusinträff. Och en gång så träffade jag min pappa innan han gick bort då. Och han var med på en sån här kusinträff. Och då var det lite mer, då kunde vi prata som vuxna liksom. Det var helt okej. Men den här frågan som jag hade har jag aldrig kunnat ställa till honom liksom. Varför försvann du? Det har jag aldrig fått svar på.
Nej.
Ja. Men det var ju helt skumt att vi träffades, vi 4 systrar liksom. Eller jag och de 4. Och brorsan, min storebror, då, han tyckte också det var skithäftigt liksom. Så han var med på en av de här träffarna, kusinträffar. Mm. Fast han ville inte träffa pappa.
Nej.
Nej. Men det fick han ju välja själv. Mm.
Ja, det måste man ju få välja. Men intressant, världen är verkligen liten.
Så det var ju... Så att när det här när jag träffade mina systrar och min pappa då. Och då min pappa, han gjorde en, eller han skulle alltid vara med i TV eller radio eller typ tidningen, så han hade tagit kontakt med Aftonbladet och talat om, jag har träffat min dotter efter 30 typ år och berättat, ja, bla bla bla. Så det blev en artikelserie. Och den här journalisten ringde mig också, så kom hon hem till mig. Så jag berättade liksom, ja. Men just den här frågan, varför försvann han, jag har aldrig fått svar på. Men det var liksom, ja, så det blev en artikelserie, ett mittuppslag i Aftonbladet.
Vad tror du själv, varför försvann han? Vad tror du?
Alltså jag tror... För det första så var de ju väldigt unga, både mamma och pappa, när de fick oss. Men det är ju ingen ursäkt egentligen, utan jag tror mer att det var svårt att... Alltså att han inte kunde passa tider, tror jag. Han inte kunde komma när han hade sagt att... jag har förstått lite att som det kanske blir liksom, och det blev ju på 60-talet det här, så att det är ju ett tag sedan. Det kanske inte var så vanligt att papporna hade kontakt med sina barn, men liksom jag tror att det rann ut i sanden helt enkelt, fast han hade två barn liksom.
Du har ju varit med i den här kören i cirka 3 år, alltså Gatans röster. Vad har den betytt för dig i uppgång och kanske också lite i fall? För du hade ju för ungefär 8 månader sedan så var det den här ett förfall tillbaka lite där. Tog ett återfall.
Alltså, kören har betytt otroligt mycket för mig. Det har varit så... skönt att ha ett att tillhöra någonting och få sjunga som jag älskar. Och alla sköna kvinnor och män som är med liksom, det är, jag får så mycket tycker jag, och Annette är ju helt underbar som
Annette Kylström som leder kören.
Kylström. Ja. Hon är helt makalös. Sån ska jag bli.
Det vill vi nog alla.
Ja.
Det är svårt att nå upp dit.
Ja, precis.
Men hur var det för 8 månader sedan då när du hamnade där? Att du råkade ta ett återfall. Hur kunde kören vara en stöttning här i det?
Jag pratade med Annette, gjorde jag. Och liksom, ja, dagarna efter som jag hade tagit det här återfallet. Liksom, ja, jag kan inte komma på tisdag, känner jag mår inte bra. Och så tyckte hon att ja, du ska i alla fall komma. Kom så kan vi prata åtminstone. Ja. Så att ja, jag åkte hit och vi pratade och det kändes precis som att jag har kommit hem. Liksom, ja, det är här jag ska vara. Och inte på någon jävla krog liksom.
Vad skönt att känna det.
Ja, så att det, ja. Och då var det ju fortfarande, alltså det, undrar om vi stod ute och sjöng då. Jag tror det var ju corona typ, så att vi stod ute och sjöng. Och bara det kändes ännu lättare liksom, att liksom ut i luften och det var soligt och så här. Så att, men sen började vi gå in då när det inte var så mycket restriktioner.
Vad betyder den här kören för dig?
Väldigt mycket. väldigt, väldigt mycket. Alltså ibland när jag inte liksom orkar komma hit, då är det precis som att någonting fattas. Jag har missat någonting. För ett tag sedan så mådde jag inte så bra. Att jag höll mig hemma och fick... jag gick till läkare och fick utökad medicinering. Så att jag skulle bli lite mer stabil liksom. Så att jag var väl inte här på 3-4 veckor. Men sen när jag började komma tillbaka så kändes det jättelätt. Det var inga konstigheter.
Skönt. Varför tror du att människor kommer till den här kören?
Samhörighet. Och självklart för sjunga, men liksom, jag tror att många går här för att känna den här samhörigheten. Att nu vet jag ju inte, men alltså, en del har jag ju pratat med och de säger ju också det att det här är så viktigt. Tisdagarna, då vaknar man på morgonen och allting är underbart. Och det handlar ju om att få träffa andra människor i ett sammanhang. Det är så viktigt. Ja.
Du fyller ju snart 65.
Ja.
Ja. Men låt oss säga om 5 år, var befinner sig du då i livet?
Om 5 år?
Mm.
Alltså jag har ju allt i livet nu. Jag tycker jag är liksom nöjd. Jag har en lägenhet som jag har valt själv. Jag har köpt möblerna till mig själv. Inte övertagit någon annans gamla loppslitna soffa, utan köpt av egna pengar, sparat och köpt köksbord, säng. Allt det här har jag valt till mig själv. Och liksom allt jag har är ett val jag har gjort. Så det är lika viktigt för mig som kören liksom. Min lägenhet är som det är min, jag har valt allting, väggar, allt har jag valt. Så det är liksom, jag är nöjd med det livet jag har. Sen vill jag ju fortsätta kören. Jag vill vara med i den här utan skyddsnät för kvinnor. Och kanske göra ännu mer för hemlösa kvinnor. Kanske till och med hitta på... Kanske... Drömmen är ju att ha ett hus. Och där de här kvinnorna får bo. Tills de har kommit på fötter. Liksom. Alltså det är ju en stor dröm. Att tänk att ha ett hus med några lägenheter som någon får bo. Istället för bo under en bro eller på en parkbänk eller bli utsatta och överfallna, rånade, allt som händer på gatorna. Det är en dröm. Men...
Hur får man till den drömmen? Ni har ju ändå lyckats få pengar flera gånger här. Fantastiskt att kunna ge bort de här ryggsäckarna och det som livet.
Jag tror det behövs mera öppenhet i samhället. Att politiker ser hur det ser ut. Hur det är ställt med samhället. Hur kvinnor har det. Att de liksom får bo på härbärgen där det finns män. Det är ju helt vansinnigt. Gå på avgiftning där det finns män. Också vansinnigt. Det ska finnas någonting där de kan känna sig trygga. En avgiftning där de är bara kvinnor. Och härbärgen där det är bara kvinnor. Och de här boenden som Och även olika behandlingshem, det ska finnas bara för kvinnor.
Mm.
Det, varför de har ett annat trauma än vad männen har.
Ja.
Mm.
Det finns andra saker där som ligger till grund liksom, till att de behöver vara separerade.
Ja, ja. Absolut. Mm.
Men hur, om en politiker lyssnar på det här då, hur skulle du beskriva situationen? Hur ser det ut för hemlösa kvinnor idag?
Nej, jag skulle... Jag skulle vara rakt på sak och säga att berätta hur en dag kan se ut för en kvinna som är på gatan. Bli utsatt av våldtäkter, misshandel, rån. Hon aldrig får känna sig trygg. Aldrig någonsin får känna sig trygg. Inte ens när hon sover på en parkbänk eller på Centralen i Stockholm. Hon kan inte känna sig trygg. Hon kan inte sova ordentligt. Inte ens stänga ögonen. För att alltid kommer någon och ska göra något. Råna henne eller...
Mm. Mm.
Jag har svårt att uttrycka mig, men liksom jag har mycket känslor just för de här kvinnorna. Jag vill inte att det ska se ut som det gör i samhället. Jag vill inte. Den här orättvisan som vi har.
Om man fick göra en sak, första sak, för att förändra situationen för de här utsatta kvinnorna, vad skulle det kunna vara?
Det enklaste, eller inte enklaste, men det allra första, det är att lyssna på dem. Det de säger. Att att bli lyssnad på. Att de syns och hörs. Att det inte bara blir en liksom, röra med kvinnor, utan det här är en människa med ett liv som precis som vem som helst.
Mm.
Men det har gått lite snett för dem. Så de behöver ju mycket stöd. Bra behandlingshem. Mycket stöd från socialen. Hjälp att komma på fötter igen. Ekonomiskt. Ja, skuldsanering. Ja, lite... Så här, komma igång.
Mm.
Det är aldrig för sent.
Nej. Men du måste ju möta många kvinnor i ditt engagemang.
Mm, mm. Jo, det gör jag. Jag träffar dem där på medborgarplatsen. Och...
Om man vill engagera sig till exempel i den här föreningen som du är med i, hur gör man då?
Då är det ju så att i föreningen så är vi bara kvinnor. Men vi kan ta emot stödmedlemmar. Vem som helst kan vara med. Och vi har en stängd Facebook-sida och en öppen Facebook-sida. Som den öppna Facebook-sidan skriver vi liksom det som händer runt omkring. Nu är en artikelserie där och där. Och nu är vi med på TV4 Nyheter och lite så här. Att nu var vi på Järvadagarna då i våras för det var, ja, i somras. Så att där skriver vi liksom det aktuella som händer nu.
Mm.
Och sen har vi den här slutna gruppen som, ja, där vi skriver kanske mycket hemligheter, alltså vad som händer inne i oss. Och kvinnor som kanske behöver hjälp med att söka någon behandlingshem eller vi kan lotsa vidare, kanske ja, prova här och prova där och,
mm.
och sen ja, och den här öppna Facebook-sidan ja, kan vi lista liksom de här härbärgena är bra och Ja. Mm. Ja. Och var man kan ta ringa när man behöver hjälp. Och,
det är jättebra.
Ja. En lista med telefonnummer. Och,
Ni gör någonting varje dag för kvinnor, utsatthet.
Ja.
Fantastiskt att få höra din historia och också ditt fantastiska engagemang för de här kvinnorna och också den glädjespridare som du är i kören. Tack så mycket.
Tack.
Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamänniskan.se/volontar.